Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Då kör vi igång avsnitt 227 av Livshjulet med mig, Anna Hegerstrand. Jag hoppas att du som lyssnar har en fin vecka och att du har fått en friskare start på hösten än mig. Efter inskolning på förskolan kom dagisbacillerna som ett brev på posten, och som du kanske hörde i förra veckans avsnitt och kommer höra även den här veckan, så är jag dunderförkyld. Jag är i alla fall uppe på benen igen efter den värsta influensaperioden, och den här veckan träffar jag Malin Bajard Jonsson som är aktuell i TV3s Det stora hoppet som har premiär nu på måndag 17 oktober. Programmet går ut på att 6 hästtjejer ska lära sina pappor att rida, och Malin, hon är med som coach. Hennes man Henrik Jonsson, som gästade Livshjulet för snart 1,5 år sedan, är programledare. Och för Malin var det en stor anledning till att tacka ja till att medverka i programmet. Hur det funkar att både jobba och leva ihop berättar hon om i veckans avsnitt. Vi pratar också om hennes stora framgångar som hoppryttare, vad man tjänar mest pengar på inom hästvärlden, hur det har påverkat henne privat och professionellt att bli mamma och mycket mer. Dessutom vill jag såklart veta om hon någonsin kommer att plocka fram sin mest kända tävlingsoutfit, raffsättet, igen. Livshjulet klipps av Kim Versen och distribueras av Acast. Mig når du på anna@hegerstrand.se. Och innan vi kör igång vill jag be om ursäkt för det lilla störande ljudet i bakgrunden den första minuten av intervjun. Stäng inte av, för det försvinner. Jag och Malin spelade inte in i studio utan på Hotel Downtown Camper i Stockholm. Och det är som sagt bara den första minuten av intervjun som det kommer att störas lite. Men nu, Malin Bajard Jonssons livshjul, varsågod.
Do you wanna ride my horse? Do you wanna ride my horse? Ride my horse, ride my horse.
Malin, välkommen till Livshjulet.
Tack så mycket.
Hur är det med dig idag?
Det är bara bra.
Det är bara bra? Mm. Ja. Och vi sitter här i pressdag för TV3 och Viafri.
Mm.
Och du är här för att prata lite om ditt nya program, Det stora hoppet.
Mm.
Så jag tänkte att vi ska göra.
Absolut. Det är väldigt, väldigt spännande. Och mitt nya, jag är ju delaktig, absolut. Men jag kanske inte vill kalla det för mitt program.
Nej, men du är coach i det här programmet.
Absolut, jag är väldigt delaktig. Och det är väldigt stolt över att jag har sett första och lite av andra. Men det är så jättebra.
Ja, vad är det som du känner att men det här blir bra?
Det är ett väldigt fint program. Dels så tycker jag om hela grejen med pappa och dotter. Den relationen tycker jag är väldigt fin. Att den får ta så pass mycket plats som den får göra.
Men sen, för det är hästtokiga tjejer, eller duktiga hästtjejer som ska lära sina pappor att rida.
Precis, det är vad det går ut på. Så det är 6 stycken här tjejer som ska lära sina 6 pappor att rida. Och där är jag coach. Och det absolut finaste med programmet är ju hästarna. Vi har också en miljö som är helt makalöst fin. Men det är mycket häst och det är mycket relationer. Och det är jättebra.
Mm. Och vad var det från början som gjorde att du tackade
jag? Jag får jobba med min man som är programledare, Henrik Jonsson. Det också lockar ju en lite mer förstås. Sen tycker jag att det som sagt är ett väldigt, väldigt fint koncept. Det är väldigt roligt. Man ser väldigt ofta på tävlingar, ponytävlingar och liknande, att det är just pappor som hänger med sina döttrar. Och papporna har ju väldigt sällan ridit själva. De kommer ju oftast från någon fotbollsbakgrund eller åtminstone tittat mer på fotboll än vad de har tittat på hästar.
Ja.
Fram tills de får då en dotter som börjar rida. Och så plötsligt ska de bli hästpappor. Men det är lite roligt att det här då får ta nya ombytta roller.
Ja.
Det är ju en ganska svår roll för båda, för det är ju absolut svårast för pappan som ska ge sig an att bli ryttare, vilket är väldigt, väldigt svårt.
Men ja, jag har ju sett lite trailers och det finns ju vissa utmaningar.
Det finns väldigt mycket utmaningar för allihop, och de besitter olika mycket talang. Förstås, det gör man ju. Vissa har det mycket lättare från början än andra. Och, ja, det kan man tycka lite orättvist, men så är det ju. Och det händer en hel del.
Ja. Ja. Du sa att du också lockades av att jobba med din man.
Mm. Tack och lov så är han superproffs på att vara programledare. Och jag kan min coachning bra. Mm. Och där möts vi nog ganska bra också i det.
Mm. Och vad är det bästa då med att jobba tillsammans?
Det är att man får umgås mycket. Vi lever ju ganska hektiska liv båda två. Jag reser mycket och Henrik jobbar mycket. Så det är, jag tror att det är första gången som vi faktiskt bor ihop i 2 veckor i sträck. Utan att någon är borta någon dag eller natt, så där, förutom på semester. Men annars är det går inte 2 veckor en vanlig liksom vardagstid då vi faktiskt sover i samma säng.
Hur får man ett äktenskap att funka under de förutsättningarna?
Det är väl kanske just därför det funkar, jag vet inte.
Man sliter inte på varandra.
Nej, sen är, jag tror att vi, det har varit så här sedan dag ett och kanske ännu mer då. Nu har vi ju 2 barn och nu umgås vi nog mer i och för sig än vad vi gjorde från allra första början. För då jobbar vi så enormt mycket båda två. Men det är så här vi har haft det alltid och det funkar bra.
Mm.
Absolut.
Och ni bor ju på en gård, din familjs gård.
Mm.
Från början, Jonstorps gård utanför Norrköping.
Yep.
Ja. Hur är det att bo liksom så tätt med familjen? Säger jag som har min 30 mil ifrån.
Ja, det är ju, jag kan väl känna att det har varit en förutsättning för att vi ska kunna levt och kan leva som vi gör. Med mig som är borta mycket och Henrik som är borta mycket.
Och med hjälp. Och
med mina föräldrar som hjälper till så mycket med barnen. Och även små grejer, det är ju, ja, men ofta, det är inte alltid vi får ihop det. Det är inte alltid vi båda två är hemma. Utan det händer att vi reser samtidigt. Och då har vi morfar och mormor som alltid ställer upp när det behövs. Så det har nästan varit en förutsättning för att vi ska kunna jobba och leva som vi gör, jag och Henrik.
Och hur ser ditt arbete ut idag? När du inte har gjort tv-inspelning, jag menar med ridningen.
Jag rider 7 dagar i veckan. Lite mindre på helgerna för då, om jag nu är hemma. Det är ju oftast så jag är ute och tävlar på helgerna. Men är jag hemma en helg så vill jag gärna vara fotbolls- eller handbollsmamma. Mm. Jag har våra söner som spelar fotboll och handboll. Och då vill jag ju väldigt gärna hänga med dem. Deras idrotter. Men jag rider 7 dagar i veckan. Och ja, i stort sett hela dagarna. Det är mitt jobb liksom.
Och du vann ditt första SM-guld när du var väldigt ung.
Mm.
14.
Mm, kan det stämma.
Ja. Hur var det att bli så framgångsrik och bli ett namn inom den världen så tidigt?
Jag tror jag kan ha vunnit SM-guld tidigare faktiskt. Men jag har ridit i landslaget sedan jag var 12. Tog min första nordiska mästerskapsmedalj när jag var 12.
Det finns ingen åldersgräns neråt på att...
Jag var 12.
Ja, det är 12.
Ja, 12 är åldersgränsen. Jag kom med som... Jag var faktiskt reserv. Jag var 5:a in i laget. Det är bara 4 som är med. Men hon som var Sverige 1:a då, en av mina bästa kompisar, Linda, var bara 11. Så hon fick inte vara med. Hon var för ung. Så jag fick den platsen då. Fick komma upp tack vare att hon var för ung.
Ja.
Så det finns en åldersgräns. Men sen så är jag 12 år så är jag ridit i landslaget. Och det... Egentligen då märktes det ju inte av någonting. Men jag har ju alltid varit en galen tävlingsmänniska. Där man, och mamma och pappa när de spelar spelet med vinna. För jag skrek och tjöter men jag gjorde det. Sån där obehaglig unge. Men alltid haft det i mig. Jag vill vinna. Och det gjorde jag ju tidigt också. När jag red. Och vann massor. Och det var egentligen inte först där när det blev så stort medialt. 96 som det mycket ändrades.
Det var Raffsätt-året.
Raffsätts-året, precis. Då blev det en helt annan grej. För då blev det ju enormt. Innan dess så var jag absolut en av Sveriges bästa ryttare. Men det var ju...
Men då var det inom den världen liksom.
Precis, lilla hästvärlden. Och sen blev det en helt annan grej. Men det var nog... Jag bodde i England då. rafsats året. Så då kom jag undan rätt så mycket ändå. Jag var inte hemma när det värsta liksom hände.
Hur gammal var du då?
Jag var 20.
Ja, du var 20.
Mm, skulle fylla 21 året.
Nej, det är också rätt ungt.
Ja, ja, sen i och för sig. Det är inget, jag har ju tyckt det varit roligt.
Mm.
Nästan hela tiden. Hela den resan. Jag tror att man väljer ju lite. Det går ju inte att säga det går inte att säga att jag inte tycker om att vara i rampljuset. För då hade jag ju valt något annat. Nu har jag ju varit så stor i ganska många år ändå och syns mycket och så. Och det är någonting jag valt, självklart. Det är ingen annan som har valt, utan jag har ju bjudit på det också förstås.
Mm.
Sen och tyckt om det.
Sen har du hjälpt till att du är otroligt duktig på det du gör.
Absolut, absolut. Men det finns många som har varit lika duktiga men som absolut inte har blivit någonting medialt.
Nej.
Så det, ja.
Och sen valde du en av Sveriges mest eftertraktade killar också och gifte dig med.
Mm. Ja, det är möjligt att han var. Han var gift sagt innan, så han var inte singel så länge.
Nej. Det blir ju så. Då blir man ju ett sånt där par som det gillar att skrivas mycket om.
Mm. Nu var ju det ganska långt senare i och för sig. Men ändå, absolut.
Mm. Ja, men precis. Mm. Men då håller man ju sig kvar liksom. Mm. Eller så.
Ja, vi har varit ganska bra på att inte ha skrivit så mycket om oss. Det har inte varit så många skandaler kring oss.
Nej, nej, det var det jag tänkte fråga, hur ni har resonerat kring det.
Ingenting. Vi har inga problem att synas i media, men samtidigt så bjuder vi inte som sagt på så mycket skandaler och då finns det inte så mycket att skriva om. Så det är då roligare att göra jobb ihop. Ta den möjligheten och chansen att faktiskt jobba ihop med sådana grejer som vi gör nu med det stora hoppet.
Ja. Till exempel. Och hur länge tänker du dig, för jag är ju ingen hästtjej, jag vet inte hur det ser ut med pensionsålder, nu är jag situationstecken, men hur länge kan man hålla på?
Ja, man kan hålla på länge. Jag skulle nog kunna hålla på, det handlar ju om att man ska vara skadefri förstås. Men kanske allra viktigast med motivation. Det är ju, det tar ju mycket tid och det tar mycket kraft och man är borta mycket. Och det är det som är det jobbigaste, att man är borta mycket. Framförallt när man då missar fotbollsmatchen med yngsta eller handbollsmatchen med den äldsta. Den är tråkig att missa. Samtidigt så lever jag liksom mitt drömliv. Det är mitt drömjobb, det är det roligaste jag vet.
Mm.
Och jobba med hästar och tävla fortfarande. Och jag tycker fortfarande att tävlandet är väldigt roligt. Sen troligtvis så kommer en dag där jag känner att nej, jag orkar inte med tävlandet. Men då kan jag fortfarande jobba med hästar på ett eller annat sätt.
Mm.
Men åldersmässigt, det är flera av de absolut bästa som är närmar sig 55-60. Så det går ju.
Mm. Så motivationen finns där, och hur är det med fysiken?
Fysiken är bra, då är det så är inga skador. Det är det vi tre.
Ja. Och hur tränar du för att åka?
Tidigare så har jag bara ridit. Nu när jag var yngre, vad kan det vara, 10 år sedan någonting, då red jag kanske 7, 8, 9 hästar om dagen. Nu rider jag max 5 hästar om dagen för att kroppen inte orkar. Det är ju en ganska så statisk träning. Men däremot så gymmar jag mycket. Både lyfter och springer och konditionstränar väldigt mycket för att hålla mig frisk helt enkelt. Träna andra delar av kroppen också.
Känner du att det är skillnad nu mot när du var 20?
Ja, jag känner ju framförallt att kroppen ändras ju en hel del när man har fött 2 barn och man har passerat 40.
Mm.
Så är det ju absolut en helt annan grej än när man var 20.
Hur var det när du var gravid och höggravid? För då red du inte, tänker jag.
Ja, jag red ju ganska mycket då också. Det gjorde jag. Jag red in i, jag var i 6:e månaden med båda och tävlade på högsta nivå så länge.
Ja, det är ganska otroligt.
Ja. Och det var ju rätt så mycket skriverier och lite sådär om det. Folk tyckte det var dumt. Och vissa tyckte inte alla, absolut inte. Men det var, nej, det gjorde jag med båda två. Och det gick alldeles utmärkt. Och det var ett val som jag gjorde. Jag kände, jag slutade lite tidigare med andra för då blev jag större tidigare. Men jag var ju inte så stor med någon heller. Jag fick mest en kula på magen.
Ja. Du är inte jättestor som människa.
Nej.
Och sen efter, kan man börja rida direkt då efter? För de säger ju att man ska ta det lugnt med viss träning och relaxin i kroppen och sådär.
Precis, jag börjar ju, satte ju upp ganska snart efter båda. Lite smått sådär. Det är ganska tydligt tycker jag. Ridning är, man rider ju väldigt, man använder bålen väldigt mycket.
Ja.
Så det är ju väldigt tydligt första gången man sett att man inte har så mycket bålmuskler kvar.
Nej, det är inte så stabilt då.
Nej, men däremot så kommer det ju extremt, bara av att skitta på den här så får du ju en väldigt bra träning att stabilisera upp det där igen. Och det går ju, jag tror att antagligen tack för att jag red så pass länge in i så gick det fort att komma tillbaka sen också. Jag bara, jag var ganska snabbt uppe. Jag tror att kroppen är så himla tydlig. Och det är ju att lyssna på sin egen kropp. Jag tror att det är svårt för någon annan att säga vad som är rätt eller fel. Om man inte är läkare och får lov att känna och klämma lite, då kan man nog säga till. Men annars, annars tror jag att det är svårt för någon annan människa att säga vad som är rätt och fel.
Mm. Är du bra på att lyssna på dig själv istället för andra?
Ja, det är jag. Sen har jag absolut människor som jag lyssnar på i min närhet. Det har jag. Men jag tycker att jag är bra på att lyssna på mig själv. Absolut. Det är något man lär sig med åldern, tycker jag.
Mm. Och hur tror du att Henrik skulle säga att du är att leva med?
Ja, du. Bra fråga. Jag tror att vi kompletterar varandra rätt så bra i hemmet. Enkla grejer. När han är bra på att plocka undan, jag är bra på
plocka fram.
Ja, eller hur? Nej, men han gillar inte att ha saker framme. Jag gillar inte att det är dammigt och skitigt. Han missar att torka av diskbänken när han plockar undan det som står på diskbänken. Så det,
han röjer så du kan göra sista finishen.
Ja, men lite så. Lite så. Det lät väldigt smidigt. Det är inte alltid så smidigt förstås. Men vi är, jag vet faktiskt inte hur han skulle. Jag hoppas att han tycker om att leva med mig. Och jag antar att han gör det, men att han fortfarande gör det också. Men jag vet inte vad han säger om att leva med mig.
Nej. När jag träffade honom där för, ja, det är ju drygt ett år sedan då. Så sa jag, ja men det var ju jätteroligt att träffa Malin också. Och intervjua henne. Ja, du får väl försöka. Vill hon inte så vill hon inte. Och då kommer hon inte göra det.
Nej, absolut.
Det lät som han tycker att du är väldigt bestämd.
Nej, men det är nog mer med intervjuer. Det är ju, han ställer ju upp på det mesta.
Ja.
Men ja, det gör inte jag, för jag har inte tid. Så jag tackar nej till väldigt mycket. Väldigt mycket tackar nej till. Men det är för att det inte finns tid. Och det, där måste jag ju sålla på något sätt. Och ha någon slags mall. Vad jag måste göra. Och vad jag vill göra. Vad jag bör göra och så vidare.
Mm.
Men jag kan inte göra allt. För då finns det liksom ingen tid till det jag ska göra på dagarna. Nej. Så det är nog mer det. Sen absolut att jag är bestämd. Men det är han med. Jag skulle nog kunna säga, vill inte han så gör inte han heller.
Nej. Känner du att det är någonting, eller vad känner du har fått stryka på foten till förmån för att du ska kunna satsa så mycket på din dröm och samtidigt ha familj och allt vad det innebär?
Nej, jag tycker ju inte att jag har fått göra det. Jag har ju gjort ett val och det är ju, jag har en familj och vi har en fantastisk familj till och med och vi mår bra, vi är lyckliga allihop och plus att jag har ett drömjobb. Det som är fördelen är att jag när jag väl hemma kan styra helt hur jag jobbar. Så är det någonting, men då kan jag ta ledigt en dag, absolut.
Mm.
Det är ju mitt eget företag och det som sagt kan jag bestämma helt över själv. Så det är en jättefördel när jag väl är hemma. Sen är det ju svårare när jag är ute och reser, men det är alltid gjort. Och jag tror att jag, den dagen mina resdagar tas bort så kommer jag att sakna dem väldigt mycket, förstås. Ja. Familjen är med mycket också när jag reser.
Ja. Hur är du som mamma?
Jag tycker att det är jättesvårt. Jag tror det är svårt att se sig själv som en bra mamma. Jag tycker att vara mamma är jättesvårt. Jag tycker det är jättelätt att hänga med mina barn och älska mina barn och göra roliga saker. Men jag vet inte vad som är en bra mamma egentligen. Jag tycker det är svårt.
Även där så är det väldigt många som tycker och tänker.
Absolut, det är det. Sen kanske jag inte får så många tips och råd längre. Det får det mer när man har bebis så får man det. Där du är.
Då, exakt.
Det är folk väldigt snabba på. Det är, så är det inte längre när barnen är större. Det slipper du då.
Vad skönt.
Ja. Jag tycker att det är det roligaste som finns. Absolut. Och vi har två fantastiska pojkar. Och det är klart att det, de ställer till det ibland och vi kanske ställer till det ibland. Jag vet inte, men än så länge så har vi inte stått inför liksom några svåra beslut på något sätt. Utan det är klart man får höja rösten och säga ifrån ibland. Det måste man ju när man kommer till barn. Men det är...
Jag tycker det är så roligt för jag lyssnade på ditt sommarprat från 2010 eller sånt där. Mm. När du berättade när du var gravid med första och ni var så nyfikna, eller du var så nyfiken så att du betalade någon svart för att ta reda på.
Ungefär så.
Och så med andra då, så då kunde du lite lättare ta reda på det. Mm. Lite mer lagligt.
Ja, det stämmer. Men det var i Schweiz då med första. För jag fick inte ta reda på det i Sverige. De vägrade låta mig veta. Nej, jag var väldigt, jag ville veta. Jag tycker det var enklare att planera. Vet du vad du sa?
Nej, inte. Jag tog reda på första. Ja. Det är fortfarande för tidigt med andra. Så om 2 veckor så vet vi förhoppningsvis.
Ja, spännande.
Ja, man har ju sina tankar även att det är 50-50. Mm.
Liksom. Eller hur?
Ja, nej, men det är klart. Och många som säger att men det är väl roligt om det blir en överraskning. Då tänker jag att få barn är tillräckligt överraskning utan att man behöver hålla könet hemligt.
Ja. Ja, men det är lite roligare också att planera. Köpa saker, även om det absolut inte alls ska vara just blått eller rosa, men ändå.
Nej, det är en mental inställning.
Ja, verkligen.
Ja. Är du lite så att du vill ha kontroll?
Jag är inte så lite så. Jag är väldigt mycket så. Mm. Så funkar jag. Jag tror att det är ju lite hästtjejer. Är sådana, tror jag. Vi har väldigt stort kontrollbehov. Det märker man också i det stora hoppet. Om vi faller tillbaka på det. Men döttrarna här, att de... Det är jättejobbigt för dem att stå vid sidan om med sina då supernybörjarpappor som inte har en aning om vad de är på med. Och det är ju frustrerande då när man är en kontrollmänniska.
Hur speglar sig det i andra delar av ditt liv?
Det speglar sig i allt, förstås. Det är ju, jag tror att det är det som har gjort mig till en så bra ryttare, absolut. För att jag har kontroll på grejerna och jag är väldigt noga med att allting ska vara på ett visst sätt. Det kan samtidigt vara negativt, för om jag ska laga någon ny maträtt så har jag inte kontroll och spricker någonting där, så det är liksom, där det är inget bra.
Nej, du gillar att följa recept eller?
Ja, det gör jag ju då, absolut. Men även då kan det ju liksom gå åt skogen, absolut. Så det är, nej, det är, då är det inget roligt längre liksom.
Hur blir du då när du tappar kontroll?
Nej, men i det fallet, om det blir, då blir jag mer ledsen. Besviken på mig själv. Jag har väldigt höga krav på mig själv i allting. Laga en äcklig maträtt så är jag liksom, då är jag misslyckad. Sån är jag. Jag har blivit bättre, absolut. Men väldigt mycket vardagen är, vad jag än gör så måste jag måste göra rätt. Jag måste göra rätt. Bara.
Perfektionist?
Ja, eller... ja. Ja. Det behöver inte vara perfekt, det ska bara vara rätt. Och man kan ju inte göra alltid rätt.
Nej, det är svårt. Just det som vi pratar om i mammarollen också. Svårt att vara en bra mamma.
Ja.
Det går ju inte att göra allting rätt.
Nej, det går inte att göra allting rätt. Och som sagt, man lär sig väl med tiden att släppa lite på det där. Men jag lagde åt det hållet, absolut.
Ja. Har du jobbat med det någonting? Eller tycker du att det är någonting som påverkar dig som du skulle vilja
släppa? Jag har nog, som sagt, varit tvungen lite att släppa på. För det går inte... Det går inte att vara tävlingsryttare med ett stall på minst 12 hästar och flera anställda och 2 barn och allt vad det innebär och göra allt i rätt länge. Jag har varit tvungen att liksom välja bort vissa saker. Allt behöver inte vara perfekt hela tiden. Det går liksom inte. Så det har jag lärt mig. Det har jag fått lov att lära mig. Liksom.
Har du tagit hjälp med och lära dig det eller?
Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt kommit av sig själv mer eller mindre. Jag har insett på vägen att det inte går liksom. Så det kanske man skulle ha gjort. Men det är ingenting som jag känner att jag skulle behöva just nu. Hjälp. Nu tycker jag att det funkar väldigt bra allting.
Mm. Du har också sagt att du är en typisk lilla syster.
Mm.
Vad innebär det?
Det är väl att jag är ganska bortskämd och samtidigt väldigt stark. Jag har varit tvungen att slå mig fram gentemot mina systrar. Jag har 2 jättestarka, fantastiska systrar. Skiljer 4 år mellan oss. Så det är 4 år och 8 drygt upp till äldsta. 9 till och med. Så det är några år emellan. Så jag har fått liksom fightas med dem, vilket har gjort mig väldigt stark. För de är starka och bra. Samtidigt som jag då har haft mamma och pappa på min sida. Nästan hela tiden. Och jag tror man blir super, super stark av det. mentalt.
Ja.
Jag tror att det många gånger är väldigt positivt. Sen kanske inte ens omgivning tycker att det är så positivt alltid. Men jag tror att det har nog absolut hjälpt till att göra mig till den jag är.
Mm. Vad har du för relation till dina systrar?
Jag har en bra relation, absolut. Vi ses inte jätteofta. De har ju också liv, höll jag på att säga. De jobbar ju till vardags och lediga på helgerna. Och jag är lite grann tvärtom. Jag är ofta borta på helgerna. Så vi hinner inte umgås jättemycket. Men jag har en jättebra relation med mina systrar.
Vilken händelse i livet skulle du säga har ändrat dig mest som person?
Ja, det måste ju vara att få barn. Absolut. Det är ändå någonting som är... går inte att ta på. Det är så stort. Och det är så livsförändrande utan att man är med på det. För det, är man... det går inte att vara med på det som faktiskt händer när man får barn. Den stora förändring som faktiskt sker. Och det är lite som folk säger. Vad gjorde man innan man fick barn? Ja. På fritiden.
Oceaner av tid.
Ja. Eller hur? Men det är absolut det som har ändrat mitt liv mest. Fantastiskt. Mm.
Och när jag gjorde research på dig så hittade jag en rubrik från när du var så här 27.
Mm.
15 år gammal rubrik där det stod jag vill inte ha barn.
Nej.
Vad var det som gjorde att du ändrade dig?
Jag träffade Henrik.
Ja. Mm. Då föll bitarna på plats.
Ja. Jag tror det är så enkelt att när man träffar någon som man vill skaffa barn med så vill man ha barn.
Mm.
Absolut. Det är sen så var vi ju både jag och Henrik väldigt nöjda med att bara ha Alvar med ett barn. Sen var det väl jag som det började klonka i den mammaklockan igen.
Ja.
Med tvåan. Men det var väl egentligen Alvar sen ja, när han var ju blöjålder och Alvar var ju 4,5 år när tvåan kom.
Just det.
Mm. Så det. Men då kom det suget igen.
Mm. Mm. Var det lagom? Tycker du att ha 4,5 år?
Jag vet ju inget annat. Men det var väldigt bra. Det har funkat jättebra. Absolut. Det har ju gjort. Jag har ju tävlat hela tiden. Och jag tror att det hade varit svårt med två små.
Ja.
Att få ihop det.
Fanns det en rädsla när du skulle... Alltså när du blev gravid eller när ni skulle få barn. Att det skulle påverka ditt drömliv. För du levde ju ditt drömliv då också.
Absolut. Nej, jag visste ju... Nej, jag trodde faktiskt inte att det skulle påverka alls. Det påverkade nog mer än vad jag trodde. Men jag... Man har ju liksom ingen aning när man skaffar barn vad det innebär.
Nej.
Och tur är kanske det på många sätt. För annars skulle man nog vara mer orolig. Kan jag tänka mig. Men det... Nej, Alvar var också världens bästa bebis. Han hängde med mig jorden runt liksom. Och var med överallt. Fantastiskt resesällskap att ha med sig.
Mm.
Så det... Nej, det funkar fantastiskt bra. Väldigt glad över det. Att kunna. Och det är ju... När man väl får barn, då släpper man ju faktiskt det andra. Det blir ju lite så. Sen är det ju en enorm glädje när man kan komma tillbaks. För det blir... Även det blir lite större då. Det blir inte lika självklart att åka på hästtävling och hoppa en världscup. Det blir större än vad det var innan också.
Ja, och så plus att fysiskt är det ju omöjligt där i slutskedet av graviditeten och sådär att fortsätta träna som man har gjort.
Mm.
För det är ju många, man pratar ju alltid om hästtjejer, men det är ju många i världseliten som är män. Det är ju dominerande män.
Mm.
Tror du att det beror på det också?
Nej, jag tror ju inte det. Jag tror inte att det är på grund av barn. Det tror jag inte, för man kan ju ändå... Jag var ju världseliten i 10 år. 9 år i alla fall, innan jag fick barn. Så det kan man ju vara ändå. Jag tror att det... Nej, jag vet faktiskt inte varför. Jag tycker att man ser fler och fler tjejer som kommer upp. Och det är roligt. Men samtidigt så är det ju fortfarande mansdominerande. Och det kanske är mer en manlig sport, jag vet inte. Eller männen kanske helt enkelt är bättre överlag.
Ja.
Orkar mer. Jag tycker att det är svårt att säga vad som är. Och det är ju... Sverige är ett jättebra land med att vi är många tjejer. Men fortfarande så Nu i somras på EM så var det 3 av 4 killar.
Ja, just
det. Jag var
enda
tjej.
Du är en ensam tjej.
Så det blir ändå så till slut, även i Sverige. Och jag vet inte varför, som sagt.
Nej. Har du dragit fördel av att du är tjejen som mansdominerad bransch?
Jag har säkert haft fördelar på vägen, absolut. Att vara... Jag tror att till exempel att komma in på tävlingar har varit en fördel att vara en tjej. Kanske framför inga problem när man är i sitt S och det går väldigt bra. Då får man ju åka överallt. Men jag tror att när man har varit i en liten svacka och behöver skjuts upp. Till exempel när jag får barn så har de varit jätteschyssta. Då tappar man ju väldigt mycket på rankingen och varit borta. Men då har jag fått komma tillbaka. Men det är ju också någonting som har ändrats med reglerna. Vi får ju behålla poängen nu under ett visst antal månader när vi är gravida.
Ja, det är så.
Mm. Så det är väldigt, väldigt bra.
Även där blir det mer jämställt.
Precis, precis. Jag var faktiskt med och fick igenom det då efter jag hade fått Alvar. Så var vi några tjejer i toppen då som drev igenom den bit. Jag tror det var bra.
Ja. Skulle du rida i Raffsätt idag?
Nej, jag kan inte se varför jag skulle göra det. Jag tror inte att jag skulle uppskatta så mycket heller faktiskt.
Av din man då, eller?
Jag kanske inte av andra män heller, jag vet inte. Nej, det skulle jag nog inte göra. Jag ser ingen anledning till att göra det. Det var ju mer som en rolig grej då. Det var inte alls... Egentligen borde jag säga att allt var planerat. För det var ju, många trodde att det var en kupp och så vidare. Men det var det absolut inte.
Men det har också haft stor betydelse för dina...
Enormt stor betydelse.
Du fick H&M som sponsor efter det, va?
Till exempel. Ja. Det är ingenting jag ångrar. Absolut inte. Utan det gav väldigt, väldigt mycket i slutändan. Det i samband med de sportliga framgångarna som jag hade samma dag till och med i Göteborg. Gjorde att det blev väldigt, väldigt stort. Och det har gynnat mig absolut.
Mm.
Så det var en väldigt bra grej. Ja. Jag skulle kunna säga att det var planerat och allt var så där, enligt.
Jag tror inte
var...
att en man hade fått lika stora rubriker om han hade ridit i kalsonger.
Nej, men det grejen är ju att varje år så var det någon som red i kalsonger.
Ja, det var det.
Ah. Männen var väldigt ofta, klädde alltid av sig i de här maskeraddejterna. Och då sa vi, varför kan inte vi göra det? Det är väl roligt att se 2 20-åriga tjejer.
Ja.
Än 2 55-åriga gubbar som klädde av sig. Så enkelt var det. Det var som sagt... Ja.
En kul grej.
Ja.
Annars, du är ju 42.
Mm.
Och ett halvt, kan man säga.
Ja, jag är 43.
Vad tycker du om att bli äldre?
Det gör mig inte så mycket, faktiskt. Jag känner mig inte så gammal. Jag känner mig inte... Nej, jag tycker att det... Jag tycker om att bli äldre, faktiskt. Jag tycker att livet blir bättre på många sätt. Jag tycker om att bli vuxen.
Mm. Vad är dina största rädslor? Vilka är dina största rädslor?
Jag är rädd för spindlar.
Ja, det är det kontrollbehovet.
Jag är jätterädd för spindlar.
Det är många som har stort kontrollbehov som är rädda för spindlar. Mm. Man vet ju liksom inte riktigt vart de ska.
Nej, men du borde vara rädd för flugor. Det är samma sak. Flugor är ännu värre än flugor. Nej, flugor är äckliga fast man är inte rädd för dem.
Nej,
jag vet inte vad jag har för rädslor faktiskt. Mer än sådana. Ta på. Det är inte... Jag tror att det är som sagt lite det häftiga med att bli äldre. Att man är inte lika rädd längre för saker. Jag är inte lika rädd för att misslyckas längre. Till exempel, som jag var när jag var yngre. Jag var väldigt rädd för att misslyckas. Många sådana rädslor, men det är nej. Jag känner mig inte så rädd för saker.
Vad är din största drivkraft nu?
Min drivkraft är ju... Det har alltid varit, och det är att jag alltid vill bli bättre. Så länge jag håller på med det här så måste jag se till att prestera. Det är det som är hela drivkraften. Sen kan det vara att utbilda en ung häst. Det kan vara att få en mindre talangfull häst och bli lite bättre så jag kan sälja den. Alltså det kan vara att ta min bästa häst och vinna en VM-medalj. Med allting har jag liksom någon ett mål och en prestation med. Och det är då drivkraften att nå det här målet.
Ja.
Måste sätta upp mål.
Vad jag förstår så kan man tjäna ganska mycket pengar om man vinner de här stora tävlingarna.
Ja, då ska man vinna de största tävlingarna. Det får inte jag ens vara med liksom.
Nej, okej. Okay. Men du har varit med?
Ja, det har jag.
Ja.
Mm. Största pengarna att tjäna är att sälja hästarna.
Ja, det är så.
Så är det tyvärr.
Mm. Okej, okay. Så man tävlar mer?
Tävlar, du kan vinna pengar. Men det är väldigt svårt att bli rik på att tävla.
Ja, okej. Okay. Okej, så att egentligen så tävlar man för att göra sig ett namn då? Och sen så
nej, kan... man tävlar för att man vill bli bäst.
Ja, såklart.
Så det är, men, så att bli...
men det gynnar dig att vara bäst när du också ska träna upp hästar så du kan sälja?
Ja, så kan det vara, absolut. Nu har jag sponsorer som gör att jag hela tiden, så även om inte jag vinner de här... Om jag vinner varje vecka så är det klart att jag tjänar mycket pengar, absolut. Ja. Men att vinna varje vecka är...
svårt.
Extremt svårt. Det är nästan till omöjligt. Samma häst kan inte ens tävla varje vecka. Utan, nej. Det gör att man har... jag har sponsorer som hjälper till. Så när det då inte... när det inte går så himla bra. Så har jag en summa pengar som kommer in varje år från H&M. Som jag vet finns där. Som är som en buffert att faktiskt rädda verksamheten. När jag river ett hinder i varje Grand Prix i 2 månaders tid. Och inte får in någonting i stort sett. Då måste jag ha något som säkrar upp. Annars måste jag snart sälja en häst. Som jag kanske egentligen inte vill sälja. Det är det som är det svåra. Att få det här att gå ihop. För ska du bli bäst så måste du behålla bästa hästen.
Ja, det är den man inte vill sälja. Men det är också
nej,
den
men det är också det, precis. Så det är, men då försöker man att sälja in hästen till någon. En sponsor så att man har en delägare. Så att man inte äger den helt själv. För äger jag hästen helt själv så har jag som sagt inte råd att tacka nej då när det kommer de här supersummorna. Utan då försöker man hitta ett sätt som man faktiskt kan behålla den. Så jobbar man. Det är jag.
Och det är väldigt mycket pengar. Alltså ibland så blir man helt häpen när man hör hur mycket en häst kan vara värd.
Oh.
Vi pratar ju om alltså flera 100 miljoner.
Ja, det är ju få hästar. Men säg att
men det finns.
Det finns. Men det kanske finns 2.
Ja.
Men det finns väldigt många hästar som kostar 20 miljoner.
Ja, vilket också är helt
otroligt. Precis.
Jag hade sålt min häst direkt,
säger det jag menar.
Säger jag som inte har någon relation med.
Nej. Nej, men det spelar ingen roll med relation. För någonstans så är det verksamhet och du måste leva på det.
Ja.
Och det kostar enormt mycket pengar. Så det är en ekvation därför. Men jag är som sagt väldigt tacksam både till sponsorer och hästägare. För jag har hittat ett bra sätt att... Sen såklart får man ju då med hästägaren som man gör en sån här deal med bestämma att ja, men om 3 år så säljer vi.
Okay,
för att hämta hem. För det går ju inte att be att folk bara ska lägga in massa pengar och aldrig få tillbaka.
Nej, såklart.
Nej. Så jobbar man.
Ja.
Eller försöker man jobba.
Vad känner du gentemot dina sponsorer? Har du något visst att du känner att men nu måste jag vinna si och så många tävlingar eller nu måste jag synas i media för att bli ett namn så att deras varumärke får synas, eller hur funkar det samarbetet?
Det funkar ju, självklart så måste jag prestera, sen måste jag inte vinna hela tiden, men jag måste hela tiden finnas med och jag måste göra bra resultat, absolut. Sen går det ju som H&M har sponsrat mig i över 20 år, så de har varit med både mot och medgångar. Nu har jag ju varit i landslaget hela tiden. Och bara det är ju fantastiskt att faktiskt vara kvar där. Sen går det lite upp och lite ner beroende på hästmaterial. Och de kommer lite svackor och sådär. Men de har varit fantastiska och stått bakom. Och det är
en trygghet.
Ja, verkligen. Verkligen.
Mm. Mm. Och vad roligt. Och jag ser fram emot att se det stora hoppet nu då.
Mm.
Ja.
Jätteroligt.
Ja. Mm. Och det är premiär 17 oktober.
Mm.
Är det? Och... ja, och så ska jag släppa iväg dig nu till alla andra som vill träffa dig.
Mm.
Tack snälla för att du tog dig tid att prata
tack
med mig.
Själv, tack själv. Lycka till med bebisen.
Tack och lycka till med allt.
Tack, tack.
Hej då.
Hej då. Royal sun, start to run. Butterfly flip. Take off of. Do you wanna ride? Do you wanna ride? Do you-
löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses! Hos Biltema!